Varmt välkomna till SIEPs podcast. Idag är den 24 april och valet till Europaparlamentet rycker närmare. Nyligen presenterade Eurobarometer siffror på vilka frågor som Europas väljare prioriterar högst inför valet. Och där framgår det att här i Sverige ligger klimatfrågor på en ohotad första plats. Medan de frågorna kommer lite lägre ner i EU som helhet. I det här avsnittet av SIEPs podcast ska vi prata om just EUs klimatpolitik. Närmare bestämt de externa dimensionerna av det, det vill säga hur klimatpolitiken påverkar EUs relationer till länder utanför unionen. Vi hoppas också hinna med några ord om klimatfrågornas plats i valrörelsen och vad man kan vänta sig på området under nästa mandatperiod. Mandatperioden som nu går mot sitt slut har ju präglats av en rad EU-initiativ på klimatområdet under EUs flaggskeppsprojekt Den gröna given. Klimatfrågorna har i flera fall en polariserande kraft. Vi har sett högljudda protester från lantbrukare och andra röster har höjts som att EUs klimatregler försämrar unionens globala konkurrenskraft. Samtidigt vill ju många se mer kraftfulla klimatåtgärder från EUs sida. Och klimatutmaningarna är också globala och som en offensiv klimatspelare så gäller det för EU att få med fler aktörer runt om i världen på tåget. Kan EU se till att den gröna omställningen gynnar både EU och de låg- och medelinkomstländer där fabrikerna och jordbruken och de gröna råvarorna ofta finns? Och kan man underlätta för Europas industri och minska utsläppen och samtidigt behålla konkurrenskraft gentemot länder med lägre klimatambitioner? Ja, det ska vi prata mer om idag och jag börjar med att presentera mig själv. Jag heter Gustav Olsson och jag programleder med min kollega Karin Flordahl.
Ja. Tack så mycket. Och vi har ju i vanlig ordning med oss två gäster här idag. Och idag välkomnar vi Nagme Nasiri Tusi. Du är forskare vid Utrikespolitiska institutet men också vid Linköpings universitet. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Mats Engström, senior rådgivare vid SIEPS och också expert på miljöpolitik. Och ni har ju nyligen båda författat varsin analys för SIEPS. Nagme, du har tillsammans med en kollega skrivit om EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid och det kallas i dagligt tag för CBAM. Och Mats, du har skrivit om hållbara leverantörskedjor. Och dessa två verktyg tänkte vi fördjupa oss i idag. Och om vi börjar med den här CBAM, Nagme, kan inte du beskriva lite grann vad är syftet med den? Vad handlar den om?
I korthet kan man säga att syftet är att motverka risken för koldioxidläckage. Och för att förklara det så kan man ju gå tillbaka till EUs upptrappning av klimatarbetet. Att man använder koldioxidpriser som en stor mekanism för att få ner utsläppen. Och när det blir dyrare att släppa ut i EU så vill man att konkurrenskraften även ska bibehållas. Och därför har man utformat det här verktyget som ska sätta pris även för importerade varor av koldioxidintensiva varor. Så produkter som stål och cement, aluminium till exempel, kommer att få betala för de inbäddade utsläppen som finns när de importeras från andra länder utanför EU.
Så att det här läckaget som du nämner, det betyder alltså att även om vi har våra regler så kan vår, så att säga, produktion och konsumtion förorsaka utsläpp i och med att vi importerar liksom klimatsämre varor.
Precis. Så det som vi har sett i EU hittills det är att man har ju en marknadsmekanism, EU ETS, där de som producerar varor i EU måste betala för utsläppsrätter. Och man har förhindrat att varor då, eller att produktionen flyttas utomlands genom att tilldela fria utsläppsrätter till tunga industrier. Men det gör ju att de här tunga industrierna inte har ställt om. Där utsläppen fortfarande är ganska höga och de behöver komma ner. Och därför behöver man ta bort de här fria utsläppsrätterna. Vilket betyder att tunga industrier i EU också kommer få betala för att släppa ut. Och för att motverka då att produktionen flyttar utomlands eller att man börjar importera koldioxidintensiva varor till EU så vill man då balansera priserna mellan det som producenter i EU betalar och det som länder som inte har koldioxid betalar.
Och kan man
koldioxidpris.
Ja. Och kan man säga någonting om hur den här mekanismen fungerar? Den har ju kallats för en koldioxidtull. Stämmer den beskrivningen, tycker du?
Ja, i den mening att de som importerar koldioxidintensiva varor måste från och med 1 januari 2026 börja betala ett pris för det som då är motsvarande EU-priset. Så på det sättet så blir det som en koldioxidtull.
Och då undrar man ju då hur andra länder har reagerat på de här avgifterna som de får på sin industri för att komma åt liksom den attraktiva inre marknaden i EU.
Precis. Det har ju inte varit jättepopulärt i länder som Kina, Indien, USA och Ryssland. För att man ser att det här är något som kommer påverka deras industrier. Så vi har sett lite diplomatiska protester mot EUs initiativ. Och ja, man har flyttat fram positionerna lite så att vissa länder som USA då har försökt förhandla med EU kring initiativ som handlar om stål till exempel. Men andra länder har sagt att det här kanske kommer att prövas i världshandelsorganisationen, WTO.
Just det, och det finns ju en diskussion just om att CBAM inte är kompatibel med WTOs regler. Kan du inte beskriva det lite?
Ja, WTO har ju regler som gör att man inte får diskriminera varor. Men det finns vissa regler om att om reglerna är till för att skydda miljön så kanske det kan gå under specifika omständigheter. Så det pågår ju en diskussion kring den här utformningen av CBAM som EU har valt. Man kunde ju ha utformat det på andra sätt också. Men om den är kompatibel då med de här reglerna. Och där finns det inga starka, ska man säga, ja, men rätt eller fel. Utan där tror jag att det kommer handla mer om hur länder själva tar upp frågan i världshandelsorganisationen. Om de väljer att försöka göra det till en strid eller inte.
Okej. Så olika länder kan ta upp det i WTO. Mm.
Om jag får lägga till en sak där bara så det är intressant med USA som ju har presidentval senare i år att de verkar inte bry sig riktigt lika mycket om WTO som EU gör. Man får väl säga, Magma, att EU försöker göra saker som är förenliga med WTO. Men nu pratar man i USA, John Podesta som är klimat rådgivare eller sändebud åt president Biden om att man ska göra någon sorts handelssystem med handel och klimat där man också sätter ett pris på koldioxidutsläppen, men USA kanske inte kommer bry sig lika mycket om att är WTO förenligt, så det är en intressant dimension det där.
Men för USA har väl också någon sådana liknande, alltså när de har sin IRA där så har de väl. Det ska ju vara Made in America och så vidare, va?
Jo, det finns ju en sån diskussion om att de här stödsystemen i USA gynnar amerikanska producenter. Men här skulle man göra då till exempel kinesiskt annat stål betydligt dyrare av klimatskäl. Men man kanske inte skulle göra det lika konsekvent som EU har gjort det.
Ja, just det.
Men upplever man från de här olika länderna du nämnde, Nagme, att EU är protektionistiska i de här förslagen? Eller förstår man att EU är ute efter att klimatet och klimatåtgärder?
Det finns ju vissa farhågor att det kommer att bli protektionistiskt. Nu har vi ju inte sett det implementeras i praktiken, så vi vet inte riktigt vilka konsekvenser som kommer att ske. Men det finns ju en princip i FNs klimatkonvention, Common but Differentiated Responsibilities, och den använder man som utvecklingsland för att mena att EU går för långt och att man då bestämmer att andra länder ska sätta ett pris på koldioxid och att man därmed tar bort rätten för självbestämmande. Så det finns vissa diskurser som menar att det här är problematiskt.
Och hur ser det ut då i din bedömning? Kommer man nå målen med den här mekanismen, eller är det något mer som behöver komma till för att CBAM ska lyckas?
Ja, men den största faktorn tror jag, om det lyckas eller inte, är just det här att, att det inte utbryter handelskrig och att samarbetet inom klimatarbetet inte drabbas. Så det hänger mycket på diplomatiska samtal mellan EU och olika länder. Men också ja, men att hitta stödformer för länder som kanske drabbas extra hårt av CBAM. För att hjälpa dem att också ställa om sina ekonomier för att kunna ja, men fortsätta handla med EU.
Mm. Och finns de, har man satt till de åtgärderna så att säga parallellt med CBAM, eller är det något som liksom man väntar på?
Men klimatdiplomati är något som börjar prioriteras. Det ser vi inom EU. Däremot stödmekanismer, det finns några stycken, men de är mer administrativa. Man ska hjälpa länder till exempel att ta fram den här klimatdatan som behövs för utsläpp. Men däremot själva omställningen, hjälp att flytta bort koldioxidintensiva industrier, till, alltså ställa om dem till mer förnybara till exempel. Där haltar det lite, där kan man göra mer.
Mm. Och det för oss ju kanske vidare in på din analys, Mats, om hållbara leverantörskedjor. Du tar ett lite vidare grepp om EUs relationer och klimatarbete. Kan du beskriva fler åtgärder på det området för att skapa de här hållbara leverantörskedjorna?
Ja, man kan väl säga att det är lite en förskjutning i miljödiskussionerna och klimatdiskussionerna, där man tidigt pratade mest om de utsläpp och miljöpåverkan som fanns i det land där man gjorde politik eller var aktiv på olika sätt. Men nu är ju ekonomin så sammanflätad internationellt så att väldigt mycket produkter är sammansatta av saker från olika delar av världen. Så att om man går och köper en elbil till exempel från ett svenskt bilföretag, så är det inte bara tillverkat i Göteborgstrakten, utan det kan ha många hundra direkta underleverantörer som i sin tur har underleverantörer. Man kommer upp i många tusen. Bilföretag kan ha 8000 leverantörer, och även en som man kan tycka enklare produkt som en ask Lego kan ha 11000 leverantörer. Och då börjar man titta mer och mer på miljöpåverkan från alla saker som händer i Kina och Thailand och Marocko, vad det kan vara när man tillverkar de här beståndsdelarna. Så att för att knyta an till CBAM, där är det ju koldioxidutsläppen. Här kan det också vara det, men det är också att det kan påverka regnskog eller vara farliga kemikalier, och kan också påverka människors arbetsmiljö och så.
Och har då EU några liksom åtgärder för att skapa... Det låter som att EU vill få med fler på det här tåget med gemensamma... att jobba mot de här gemensamma målen.
Ja, då har EU beslutat och är på väg att besluta om ett antal saker som påverkar de här leverantörskedjorna. Men först kan man säga att företag och kunder och olika organisationer har ju länge varit varse det här, att det kan vara stora farliga kemikalieutsläpp någonstans i Sydostasien för saker som vi köper i Sverige, och eller barnarbete eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det är också drivet av det och av företag själva som vill att deras hela produktkedja ska vara hållbar. Men har man inte tyckt att det har räckt inom EU, utan då har man flera bindande regler nu. Man har regler som man just håller på och diskuterar idag faktiskt och ska rösta om i Europaparlamentet, om företags ansvar för sina leverantörskedjor, det som kallas due diligence på engelska, tillbörlig aktsamhet på svenska. Man har tagit regler för att motverka avskogning, så att om man importerar kaffebönor så behöver man numera till EU, så behöver man numera kunna visa att det inte kommer från något ställe där det är, man har avverkat skog på ett olämpligt sätt. Och det finns, vi pratade väldigt bra om CBAM här, och det finns också andra regler som påverkar då handeln och importen av såna här komponenter, delar till produkter och så.
Och inom ditt område och de åtgärderna som föreslås där, hur uppfattar man det från omvärlden när det gäller, är det Ser man det också som protektionism från EU:s sida?
Ja, man pratar om regeringarna i många länder, i låg- och medelkomstländer särskilt, så är man kritisk till en hel del av det här. Och det har också sedan tidigare funnits regler om palmolja som finns i massvis med olika produkter där EU har handelsbegränsningar av miljöskäl. Och där har man redan gått till WTO och klagat Indonesien och Malaysia. Men även på en hel del av de här andra så finns det klagomål. Men sen tycker jag också att man ska säga att vissa av de här sakerna kan det ju vara så att andra människor i de här länderna tycker är väldigt bra. Jag menar, till exempel, det här gäller då företagsansvar, gäller också arbetsvillkor och så. Så fackliga organisationer i de här länderna tycker ju ofta att det är väldigt bra att det ställs krav på att det ska vara rimliga, inte 12 timmars arbetsdag, 6 dagar i veckan och sådär till exempel. Eller väldigt farliga arbetsmiljöer. Och samma sak med avverkningen av regnskog eller andra problem, att det finns ju grupper i de här länderna som gärna vill att det sker saker också. Men det finns handelskonflikter, absolut.
Mm. Det är inte så att man tappar länder där det finns diskussioner i länder om att vi kanske ska handla med andra delar av världen istället för EU?
Det är ju en farhåga som finns, men kanske inte bara handeln då, utan många talar ju om en sorts dragkamp mellan Kinas inflytande i stora delar av världen, Afrika till exempel, Latinamerika och Asien och så. Och OECD-länderna kan man väl säga, liksom i Europa. Så att misstron mot EU kan då leda till att, om sådana här saker bland mycket annat, kan då leda till att Kina får ett större inflytande, finns det många som menar.
Mm. Jo, men som du var inne på tidigare, att EU kan liksom, de här åtgärderna behöver inte rikta sig mot att stater måste anta lagstiftning, utan det kan vara, man kan runda stater och så ser företag i sig till att visa att det här är producerat på ett hållbart sätt.
Ja, precis. Och det som ofta då anförs den här kritiken, det är att om det är ett stor kaffeplantage någonstans, så kan de leva upp och visa att de inte hugger ner skog som inte återplanteras. Men om man är en liten kaffeodlare någonstans som EU kanske egentligen vill gynna för i utvecklingsländer och så är det väldigt mycket mera komplicerat med alla de här rapporteringarna och så. Och en stor del av kritiken här från andra länder är att EU har infört de här reglerna utan att dels inte riktigt tänka igenom hur krävande det är för de här små brukarna, om det är jordbruk eller småföretag i andra länder, men också att man inte har liksom konsulterat och inte kommit med stöd tillräckligt snabbt för att hjälpa till.
Mm. Och du lyfter ju i din analys några olika åtgärder för att hjälpa de här svagare länderna. Kan du berätta lite om dem?
Ja, EU har olika program inom sitt utvecklingssamarbete till exempel, det som kallas en DIKI Global Europe, som är, kan man säga, deras biståndsprogram. Och man jobbar också tillsammans med länder, även med Sverige, för att det finns ett särskilt initiativ just om hållbara leverantörskedjor som Sverige är med i till exempel. Så då försöker man ge ett stöd till att både stater, andra stater, men inte minst då företag, jordbruk i andra länder ska för det första kunna förstå vad det här är för regler som man måste förhålla sig till. Och sen också på olika sätt att stödja en omställning. Det är ju också något som till exempel SIDA jobbar med väldigt konkret och andra. Jag vet att det finns projekt om odling av blommor i Kenya, tror jag till exempel. Som att man gör det på ett bättre sätt med mindre bekämpningsmedel. Och sånt. Så det görs ju väldigt mycket sånt konkret. Men många skulle nog säga att EU ju ändå gör alldeles för lite sammantaget. För att det är ju en väldigt stor utmaning det här att kunna leva upp till alla de här kraven.
Mm. Och har det kommit reaktioner från europeiska företag och sådär också? Jag vet att förut när man har föreslagit sanktioner så har, eller mot Huawei handlade det om, för i Ericssons fall, då ville ju de helst inte att de skulle begränsa Huaweis liksom manöverutrymme i Europa. Kommer det liknande reaktioner på sådana här åtgärder?
Ja, det finns en kritik, så det här direktivet jag nämnde om företagsansvar till bolagsamhet som man röstar om idag, där har det varit en stor debatt och kanske mest om hur omfattande de här kraven kommer att vara. Kanske snarare så att företagen i Europa hellre skulle vilja sköta det här själva än att vara tvingade till det genom lagstiftning. Så här har man då justerat gränserna, att till att börja med är det bara de allra största företagen som kommer att behöva rapportera om hur de håller koll på sina leverantörskedjor så att det inte sker för stor miljöpåverkan eller övergrepp på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och så. Sen är det ju lite olika, för att en del företag, om man tar ett stort bilföretag till exempel, så kan ju det här också vara till nytta för dem, för de kan visa upp att de har redan, att det här är ju leverantörskedjor, någonting som företag gör hela tiden av många skäl. De vill hålla ordning på kostnader och att sakerna kommer fram i tid och att de inte går sönder när de sitter i deras bilar och sånt. Så en del tycker ju ändå att grunden det här är rätt rimligt och kanske en konkurrensfördel mot andra företag som kinesiskt eller något som inte har samma system. Men sen finns det andra som kan se det som att det begränsar deras urval och höjer deras kostnader och så. Men den kritiken tycker jag inte man har hört så där jättemycket kanske, utan kanske mer det här att det är betungande rapporteringskrav och så. Mm. Och sen finns det, förlåt, men det finns en annan sak som har varit en stor stridsfråga, det är om man ska kunna stämma de här företagen för att de inte har levt upp till juridiskt och så. Till exempel om du är ursprungsbefolkning i Indonesien och så köper du en möbel från ett stort europeiskt företag och så visar det sig, ska du kunna stämma det här europeiska företaget? Men det verkar inte bli av med att man har någon sån juridisk möjlighet nu.
Men och är det någon som reagerar som, alltså just som i fallet med Ericsson, de var ju oroliga för att det skulle göra att de blev begränsade i sin tillgång till den kinesiska marknaden. Kan det komma motåtgärder där andra länder säger att om ni sätter upp de här reglerna, då sätter vi upp regler för era företag också?
Sammantaget kan nog göra det, men jag tror kanske när det gäller CBAM att där finns det ju också en stor diskussion, och det finns ju också en diskussion nu om elbilar, om vi ska prata om handel, alltså där folk inom EU säger dels att Kina har en massa subventioner och dels att det kan vara en säkerhetsrisk om vi nu jämför med Huawei och Ericsson, att de här kinesiska bilarna kopplar upp sig mot en massa såna här mer eller mindre självkörande bilar och sensorer och grejer. Mm. Och är det så att man går väldigt hårt åt det samtidigt med CBAM, att då kan ju Kina och andra komma med motåtgärder. Det är väl någonting som till exempel den tyska regeringen är orolig för.
Mm. Du, Nagma,
ja,
vill du?
Ja. Jag bara hoppa in och säga att det är intressant med CBAM att flera länder som Storbritannien, USA och Kanada också börjar tänka på att införa sitt eget CBAM-system. Där nog Storbritannien kommit längst eftersom man då var tätt knutna till EU. Men så i vår analys så pekar vi ut risken att om fler och fler länder börjar införa sina egna CBAM, så kanske det blir mer fragmenterad handel och att koalitioner ändras om, handelssystem ändras och ja, men till exempel som BRICS, en organisation där Kina är stark, kanske då blir mer attraktiv för utvecklingsländer. Så det finns olika typer av konsekvenser.
Du nämnde tidigare, Mats, att det finns att EU kanske borde göra mer inom det här området. Vad ser ni för åtgärder som man skulle kunna intensifiera det här arbetet med?
Jag tror att det är många olika saker, men man har ju nu gett mycket stöd till förnybar energi i Afrika till exempel, och det är ju lite en förutsättning till exempel för att kunna minska koldioxidutsläppen, och då behöver man inte betala så mycket i CBAM-avgift så att säga. Men det som kanske diskuteras mer nu är också att hjälpa till med att göra andra delar av industrin grönare, typ att kunna minska processutsläppen. Det är ju väldigt känt det här med Hybrit och H2 Green Steel i Sverige, att man kan minska stålproduktionens utsläpp. Och där kan man ju ha ett samarbete med andra länder som delvis redan finns, men det kan man förstärka kring att till exempel få Indien att också gå över till ståltillverkning med mycket mindre klimatpåverkan genom forskningssamarbete och innovationssamarbete. Man måste komma överens om standarder. Det är jätteviktigt med att det finns en utbildad arbetskraft. Och det blir intressant då inför nästa EU-budget. Då ska man ju ha ett nytt sånt här då, biståndsprogram, om man kallar det det. Hur mycket sånt kommer man att lägga in i det? Och det är väl någonting i det jag skrev här, att man skulle borde öka de här insatserna för att stödja andra länders gröna industriomställning, så att säga. Sen är ju jordbruket också väldigt viktigt, till exempel för Afrika.
Mm. Och det leder oss ju över till vad som är på gång framöver här. Vi ser som sagt fram emot valet. Och EU har ju haft en offensiv klimatagenda senaste mandatperioden. Men har ni några spaningar om klimatfrågornas plats i valrörelsen, som väl i alla fall är någorlunda igång nu?
Ja, men i Sverige ser det ju positivt ut där väljare prioriterar klimatfrågan. Men kanske inte i alla EU-länder där konflikten, ja men försvarsfrågor är högre till exempel. Men det man kan se tydligt är väl att frågorna som var viktiga i förra EU-valet kanske har fått en annan prägel nu, med mer konflikter i världen och ja, men inflation och ja, andra typer av kostnadsfrågor som gör att klimatfrågan blir väldigt mycket polariserad. Så det ska bli intressant att höra diskussionen, om man kan ändå förklara för väljarna varför den här klimatomställningen är nödvändig och vilka synergieffekter det kan ge i form av ja, men, högre energisäkerhet till exempel, bättre luftkvalitet, bättre hälsa. Ja, så det ska bli intressant att följa.
Jo, men jag tänkte på det här att om man ser till klimatpolitiken kopplat då till institutionerna och den strategiska agendan, och vi har en ny mandatperiod framför oss och vi kommer få en ny kommission på plats. Den sittande kommissionen har ju drivit, presenterade ju den gröna given och har drivit de här frågorna ganska kraftigt under mandatperioden, trots att det har hänt ganska mycket andra saker och det har varit mycket pandemin och vi har ett krig i Ukraina som man har hanterat parallellt. Och nu på sistone så kan man ju notera att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har backat lite på några av de här förslagen för att snarare tillgodose kanske mer producenter än bemöta producenter snarare än att se till miljön och konsumenter. Vad säger ni om den utvecklingen?
Absolut, det har ju sett en förändring, men jag tror först kan man säga att, som du var inne på också, att det har ju hänt väldigt mycket under de här åren sedan 2019, så en stor sak att minnas är att nu ska allt det här genomföras i medlemsstaterna, och det kommer innebära, om man åker runt i Europa nu, så investeras det ju jättemycket i solkraftverk och elbussar och omställning på olika sätt. Så det händer ju väldigt mycket på marken och kommer att göra under de kommande åren på grund av de beslut som har tagits nu. Så att det kanske blir vissa justeringar och reaktioner är kanske i sig inte så konstigt. Men sen finns det ju också en sorts motvind som du nämner, och där också von der Leyen har delvis backat, väldigt angelägen med att hon visar att hon är lyhörd för företags synpunkter, och det hänger väl också samman med hennes parti EPP som Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i från Sverige, att de har haft åsikter om att vissa delar har gått för långt här, så att det har väl också att göra med att hon nu blev nominerad av dem och vill bli nominerad av Europeiska rådet till en andra period.
Om man lyssnar till hennes tillståndet i unionental så hör man ju att de frågor som vår regering framhäver som konkurrenskraft får en högre prioritet nu. Och antingen kan man se det som att von der Leyen tycker att man har klubbat igenom ganska mycket och att konkurrenskraften behöver kompletteras. Eller så kan man se det som att man backar från ambitionsnivån som man tidigare uttalat.
Man kan ju också säga att man tittar på opinionsmätningar, det är ju, man ska ju alltid ta opinionsmätningar med en nypa salt, men det är väl rätt tydligt att de framsteg som de gröna partierna hade 2019 kommer inte att se ut på samma sätt nu, utan det sker ju dels en tillbakagång för de gröna, verkar det som, också en generell förflyttning högre ut i parlamentet, som CIEPS också har publicerat en studie nyligen om. Mm. Så det, man får se det också i det perspektivet. Men samtidigt så såg jag att en rätt framträdande företrädare för de gröna i Europaparlamentet tyckte fortfarande att von der Leyen var den bästa kandidaten från de gröna sida. Så att de ser väl också lite grann att hon är bättre än alternativen, om nu det här EPP kommer att ha nästa kommissionsordförande. Mm.
Det har ju också diskuterats om nya mål för klimatet. Vi har haft det här Fit for 55 nu under den här mandatperioden, och nu pratar man om andra mål. Vad rör det sig om, Mats? Vill du?
Ja, man har ju då ett mål om att EU ska bli klimatneutralt 2050. Då ska utsläppen av växthusgaser vara så låga att man kan kompensera dem genom att mark och skog och annat tar upp koldioxid och gör det mer än idag. Så att det är ju målet 2050, men för att nå dit måste man också då ha steg på vägen. Och då har man i den europeiska klimatlagen sagt att man ska ha ett mål för 2040. Så då har kommissionen föreslagit ett preliminärt sånt mål under vissa villkor, att de här utsläppen, nettoutsläppen, ska minska med 90% till 2040. Och det är väl en av de större frågorna nu inför valet, vad olika partier kommer att tycka om det där.
Mm. Mm. Bara tillägger där att under COP30, alltså 2025, så ska alla parter i Parisavtalet lägga fram nya nationella klimatplaner, NDC-er. Så det här 2040-målet är väldigt viktigt för att bidra till att stärka EUs NDC. Eftersom varje klimatmöte upprepar att vi måste ha starkare NDC-er, snabbare utsläppsminskningar. Så det kommer vara en viktig del av EUs bidrag att kunna visa ledarskap och visa att man faktiskt klubbar igenom etappmål som är ambitiösa.
Mm. Och hur har det här förslaget mottagits då?
Ja, det är ju någonting då som de här europeiska politiska partierna har skrivit om, och det ser lite olika ut. Om man börjar med den största partigruppen, EPP, som jag nämnde förut, så har inte jag sett att de har kommit fram till någon bestämd ståndpunkt än så länge. Vi får väl se om de gör det före valet. Socialistgruppen, där Socialdemokraterna från Sverige ingår, har sagt att de tycker det är bra med minus 90%. De gröna vill gå längre. Och ECR, där Sverigedemokraterna ingår, är kritiska, mycket kritiska får man väl säga, både till det här förslaget och till stora delar av det här Fit for 55, de redan beslutade åtgärderna. Mm. Det har ju också Charlie Weimers från Sverigedemokraterna uttalat i media här.
Mm. Med det har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av CIEPS podcast. Vi får se fram emot en valrörelse som förhoppningsvis kommer igång lite mer ordentligt så småningom. Vi vill också påminna en gång till om de två publikationer som vi har pratat om idag. De finns förstås att ladda ner på vår sajt, och de heter CBAM, Bending the Carbon Curve or Breaking International Trade av Nagme Nasiritoussi och Alexandra Bujlova. Och Mats publikation heter Stronger EU Partnerships for Sustainable Supply Chains. Och Mats, du har ju också skrivit en hel del för CIEPS om klimat och miljö. Så där finns det mycket att hitta. På klimatområdet så har CIEPS också nyligen publicerat en analys som juristen Agnes Hellner har skrivit om klimatprocesser i europeiska domstolar. Den heter Klimatprocesser i Europa, rättigheter under förändring. Och med det så säger vi varmt tack till våra gäster, Nagme och Mats, för att ni var med i CIEPS podcast idag.
Tack.
Tack, tack.
Och tack till Karin.
Tack så mycket, Gustav, och tack till alla lyssnare på återhörande.